Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. En kylig morgon i november år 1994 promenerar två turister längs den stig i Great Smoky Mountains nationalpark Tennessee. Bergens silhuetter sträcker sig mot horisonten, omgivna av täta grönskande skogar och dimmiga dalar. De andas in den friska morgonluften och tar in den hisnande utsikten när något längre ner i sluttningen fångar deras blick. En svart jeep ligger kraschad nedanför en brant klippa, fastkilad mot ett träd. En tragisk olycka verkar det vara vid första anblick, men snart ska polisen avslöja en helt annan berättelse. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Två turister som har promenerat längs en stig har upptäckt en svart jeep kraschad nedanför en brant klippa. När polisen anländer till platsen slås de först av tanken att det skett en allvarlig olycka. Bilen verkar ha kört över kanten och krossats av trästammar och stenar. Men när räddningstjänsten och polisen närmar sig bilen klarnar snart bilden. Och den ser inte ut som de först trodde. I baksätet av bilen ligger en man, 33-åriga Kelly Lovera. Han är avliden. De allvarliga skadorna på hans huvud väcker omedelbart misstankar. Skadorna ser inte ut att komma från en kollision, utan tyder på yttre våld, som om någon medvetet har orsakat hans död. Polisen misstänker omedelbart mord, och snart pekar utredningen mot en kvinna som en gång stod Kelly nära. För att förstå tragedin måste vi gå tillbaka i tiden. År 1966 föds en liten flicka, Jean Lovera. Hon växer upp i det lantliga Appalachia i östra Nordamerika. Hennes föräldrar, då själva bara tonåringar, försökte ta sig igenom livets utmaningar. Men relationen blev allt mer skakig. När Jean var 3 år gammal tog hennes föräldrar beslutet att gå skilda vägar. Fadern försvann ur bilden och Jean och hennes mamma levde under knappa förhållanden och kämpade för att få vardagen att gå ihop. Under Jeans uppväxt trädde Brent Mills in i hennes liv. En man med en trygg anställning på en bank, en ordnad tillvaro och framförallt stabil ekonomi. Han gifter sig med Jeans mamma och familjens liv vänds på ett ögonblick till något helt annat. Ekonomiska bekymmer försvinner och Jeans barndom går från osäkerhet till en bekväm tillvaro. Hon har nu en manlig förebild som hon betraktar som den fadersfigur hon aldrig fått. Med den nya ekonomiska tryggheten och sin sociala charm blir Jean snabbt en av de mest populära ungdomarna på sin gymnasieskola. Hon är aktiv som redaktör för skolans årsbok och en självklar mittpunkt på sociala tillställningar. Jeans personlighet är magnetisk. Hon är vacker, karismatisk och vet hur man drar till sig människor. Bara veckor innan Jean ska ta examen från gymnasiet slår en fruktansvärd tragedi till. Banken där Brent arbetade inleder en intern utredning mot honom, där allvarliga anklagelser kring hans arbete börjar uppdagas. Utredningen på banken avslöjar en skandal som skakar hela samhället. Det visar sig att Brent gjort sig skyldig till omfattande bedrägeri, vilket snabbt blir en snackis och skapar en flodvåg av rykten. Shane och hennes mamma dras in i skandalen och anklagas av vissa för att ha varit delaktiga i Brents brott. Samhällets stöd vänder till misstänksamhet och Shane går från att vara en populär tonåring med ett tryggt liv till att bli utfryst och ifrågasatt. Det här blir för mycket för Brent. Han kan inte stå ut och tar sitt liv. Brents död lämnar familjen i ett förkrossande känslomässigt och ekonomiskt kaos. De går från en privilegierad tillvaro till en kamp för att hålla sig flytande. De tvingas lämna sitt lyxiga hem och Shanes drömmar om att studera på ett prestigefyllt universitet krossas. Istället får hon nöja sig med en mindre känd högskola i Missouri, långt från hemmet och vänner. Men trots motgångarna blir college en vändpunkt i hennes liv. Det är här hon möter Kelly. ...23-åriga Kelly är allt 21-åringen Shane någonsin drömt om. Med sin intelligens, sitt självförtroende och sin klassiska amerikanska utstrålning verkar han vara den stabila parten hon saknat. Bara en månad efter deras första dejt flyttar Shane in hos Kelly. Hon känner att han ger henne en trygghet och en känsla av att vara älskad, något hon längtat efter. Inom 6 månader är de gifta och deras liv verkar på ytan lovande. Kelly avslutar sina studier och tar examen som lärare. Men just som han står redo att påbörja sin karriär förändras livet. Shane är gravid och paret får sitt första barn år 1987. Shane och Kellys familj fortsätter att växa. Snart får de ytterligare ett barn. I samma veva beslutar de sig för att flytta tillbaka till Shanes hemstad, Seville. En plats där Kelly hoppas att deras barn ska få växa upp i en trygg miljö, omgiven av berg och grönska. För Kelly är livet på landet idylliskt, men för Shane är det något annat. Hon saknar det privilegierade livet hon en gång levt, och drömmen om lyx lockar henne allt mer. Under åren som går försöker Kelly skapa en stabil tillvaro för familjen, men hans försök undermineras av Shanes ständiga längtan efter något större. De hamnar snabbt i ekonomiska svårigheter, och Shane verkar fast besluten att leva ett liv de inte har råd med. Hon tar lån, gör inköp som de inte har råd med och blir allt mer desperat att upprätthålla en fasad av framgång. Under åren fortsatte Shane att samla på sig ekonomiska skulder, driven av en längtan efter det liv i lyx och status hon en gång levt tillsammans med sin mamma och styvfadern Brent. Paret tvingas till slut att lämna sitt större hem och flyttar nu in i en liten lägenhet i Frog Alley, ett område känt för sin vilda atmosfär, fylld av unga, festglada människor. För att passa in, men kanske också för att dämpa känslan av förlorad status, började Shane hålla stora fester för grannarna. Det var fester fyllda av dans, högljudd musik och en ständigt roterande skara människor som kom och gick. Till en början såg Kelly Shanes fester som något oskyldigt. En chans för henne att släppa loss och uttrycka sig. Festerna verkade fylla en tomhet i Shane, och Kelly ville inte beröva henne något som gav henne glädje. Shane blomstrade i sin roll som värdinna. Men en nära vän till Kelly, som såg hur deras vardag påverkades, började varna honom. Barnen tvingades ofta tillbringa kvällar i ett kaotiskt hem där människor kom och gick och musik dunkade genom väggarna. Vännen påminde Kelly om att barnens stabilitet och trygghet riskerade att undermineras. Först försvarade Kelly tjejens festande. Han avfärdade vännen och insisterade på att festerna bara var en oskyldig flykt för tjejen. Men med tiden började Kelly inse att vännen kanske hade rätt. Paret hade nu varit tillsammans i 9 år och deras förhållande höll på att förändras. Året var nu 1994 och Kelly började omvärdera deras situation. Han försökte tala med tjejen, men hon ville inte lyssna. Festerna var en del av hennes identitet. Hon flörtade ofta med andra män på festerna, ibland öppet och med glimten i ögat. Men Kelly förblev passiv. Han höll sig lugn, även om tjejens flörtande började bli allt mer påtagligt och provocerande. I augusti år 1994 flyttade en ny man in i området, Brett Ray. Och tjejen visade snabbt ett ovanligt intresse för honom. Hon bjöd honom till sina fester och gav honom sin fulla uppmärksamhet, vilket inte undgick deras gemensamma vänner och tjejens familj. De började se tjejens intresse för Brett som ett tecken på att något allvarligt var fel i hennes äktenskap. Vid flera tillfällen påpekade vänner att det kanske var dags för en separation. Men tjejen avfärdade tanken. Han visade till barnen och hävdade att en skilsmässa inte var värd konsekvenserna. Så kom kvällen, den 5 november 1994. En ovanligt varm lördagskväll i den lilla lägenheten i Frog Alley. Tjejen hade planerat en stor fest och när gästerna väl började anlända förvandlades den lilla lägenheten till en nattklubbsliknande miljö fylld av glädje och skratt. Kelly, som hade druckit under kvällen, blev till slut kraftigt berusad och somnade på soffan medan festen pågick omkring honom. När morgonen grydde den 6 november vaknade tjejen till en märklig tystnad. Kelly var borta. Hon hade ingen aning om var han kunde ha tagit vägen. Samma dag, den 6 november 1994, promenerar 2 turister genom de grönskande skogarna i Great Smoky Mountain nationalpark. De njuter av den friska luften och den hisnande utsikten över bergskedjan som sträcker sig längs horisonten. Men när de passerar en brandklippa ser de något märkligt nedanför stupet. En svart jeep ligger krossad mot ett träd. Senare på kvällen knackar polisen på dörren till Shane och Kelly Loveras gemensamma lägenhet. Shane blir märkbart tagen när hon får det fruktansvärda beskedet. Hennes man Kelly har hittats avliden i en bil. Inledningsvis berättar polisen för henne att det verkar röra sig om en olycka. Tjejen berättar för polisen om festligheterna kvällen innan. De hade haft en stor tillställning i lägenheten, fylld av grannar och vänner. Under kvällen hade ett bråk uppstått mellan henne och Kelly. Och enligt Shane handlade bråket om att Kelly blivit svartsjuk på hennes vänskap med grannen Brett Ray. Hon berättar att hon under festen lämnade lägenheten för att äta med Brett och återvände några timmar senare. Kelly, som hade druckit ordentligt, var då upprörd och anklagade henne för att vara otrogen. Enligt Shane slutade bråket med att Kelly rusade ut från lägenheten, satte sig i sin svarta jeep och körde iväg. Polisen tror till en början, likt alla andra, att Kelly kört iväg alkoholpåverkad, missbedömt hastigheten och att bilen fallit ner över stupet av en olyckshändelse. Men när de undersöker olycksplatsen närmare börjar detaljer avslöja en helt annan bild. Kellys kropp hittas i baksätet. En plats som definitivt inte stämmer överens med att han skulle ha kört bilen. Dessutom noterar polisen något ännu mer anmärkningsvärt. Blodspåren i bilen. Trots att jeepen står med fronten neråt har blodet från Kellys skador runnit i en vinkel som inte överensstämmer med tesen om att en olycka ska ha skett. Blodet har nämligen runnit ut längs baksätet i en helt annan vinkel än jeepens placering. Polisen beslutar sig för att granska Brett närmre och upptäcker att en vän till honom, en man vid namn Jim, har en intressant berättelse att dela med sig av. Under den aktuella kvällen hade Brett ringt till sin vän Jim och bett om skjuts. Och när Jim slutligen hämtade honom ska Brett ha varit täckt av smuts och dessutom verkat upprörd. Polis vill nu förhöra Brett. Han erkänner under förhöret att han har känslor för Shane, men förnekar inblandning i Kellys död. Han påstår att han sett Kelly sista gången på festen, då han legat och sovit. Bara 2 dagar efter att Kellys kropp återfinns i parken bekräftar obduktionsrapporten det polisen redan börjat misstänka. Kelly hade inte dött till följd av någon bilolycka. Hans död berodde istället på upprepade slag mot huvudet, troligen med ett baseballträ. Och skadorna var av sån natur att läkarna konstaterade att de inte hade kunnat uppstå i samband med en bilolycka. Obduktionsrapporten pekar mot att Kelly var död när han placerades i bilen. Polis återvände till Shanes lägenhet den 8 november. Denna gång utrustad med luminol. En kemikalie som används för att avslöja blodspår, även om de blivit grundligt bortstädade. När luminolen sprutas på ytor i lägenheten uppenbaras en tydlig bild av vad det är som kan ha hänt den där kvällen. Rummet lyser upp i ett kallt, blått sken där blodrester täcker både vardagsrum och ett av barnens sovrum. Luminolavslöjandet visar dessutom att Kellys blodiga kropp dragits genom lägenheten, ut genom ett fönster och vidare till parkeringsplatsen. En detaljerad kedja av händelser som vittnar om en medveten ansträngning att dölja brottet. Det är nu inte bara mängden blodspår i lägenheten som pekar mot att Shane haft en roll i mordet. Ny information avslöjar också ett möjligt ekonomiskt motiv. Bland bevisen som polisen samlar finns ett röstmeddelande från Shane på Bretts telefon. En kort inspelning som inte bara bekräftar deras kärleksrelation utan också antyder att de haft framtidsplaner tillsammans. Och när man granskar livsförsäkringsdokument hittar man ännu fler varningssignaler. Dagen efter Kellys död ringer Shane till en väninna för att ställa en rad frågor om Kellys livförsäkring. Hon undrar hur försäkringen fungerar och något påfallande om det finns en möjlighet att få ut mer pengar om Kellys död klassas som en olycka. Detta väcker ytterligare misstankar hos polisen och när de fördjupar sig i Kellys försäkringsavtal upptäcker de att hans försäkring nyligen har uppdaterats till att utbetala dubbla summan vid en olycksrelaterad död. Vid det här laget står det klart att Shane inte varit ärlig och utredarna börjar få en tydligare bild av ett möjligt motiv. Pengar. Ekonomiska bekymmer hade pressat familjen länge och Shanes tidigare vilja att upprätthålla en viss livsstil hade inneburit ständiga skulder för dem. Försäkringen, som nu visade sig kunna ge en betydande summa, ser ut som en potentiell drivkraft i planeringen bakom Kellys död. I december 1994 arresteras Shane och Brett, misstänkta för mordet på Kelly. Brett Ray gjorde ett sista försök att undvika rättegång genom att föreslå en överenskommelse med åklagaren. I sin framställning hävdade Brett att han handlat i självförsvar när han slog Kelly med ett baseballträ. Enligt hans berättelse hade han blivit överraskad av Kelly när han befann sig i lägenheten efter festen. Och Kelly, i ett tillstånd av raseri, attackerade honom. Brett erkände att han flyttat Kellys kropp och dumpat den tillsammans med fordonet över klippkanten. Han insisterade på att Shane inte hade någon del i händelsen. Åklagaren, som redan samlat betydande bevis som pekade mot ett gemensamt åtal mot både Brett och Shane, avvisade Bretts erbjudande om en överenskommelse. De ansåg att hans påstående om självförsvar inte höll och att det fanns starka indicier som tydde på en sammansvärjning mellan de två. I mars år 1996 inleds den uppmärksammade rättegången där både Shane och Brett ställs inför rätta. Åklagaren bygger sitt mål på idén att paret konspirerat för att få Kelly ur vägen, både för att kunna starta sitt gemensamma liv utan hinder och för att få tillgång till försäkringspengarna. Under rättegången argumenterar åklagaren för att Shane och Brett agerat kallblodigt, beräknande och metodiskt. De menar att paret inte bara haft ett motiv utan även utnyttjat Kellys försäkring som en medveten komponent i mordplanen. Baseballträt som hittades i lägenheten blir ett av åklagarens viktigaste bevis. Det är samma baseballträ som polisen tror att Brett använde för att slå ihjäl Kelly. I bilen som hittades stupad över klippkanten i nationalparken hittades inte bara Kellys blod, utan också Bretts blod. Shane försvarar sig med en annan version av händelseförloppet. Hon berättar att hon visserligen känt något för Brett, men att hon aldrig haft för avsikt att skada sin man. Hon påstår att hon och barnen sov när Brett och Kelly, enligt henne, började bråka. Brett ska då ha tagit baseballträt och i vredesmod slagit ihjäl Kelly och utan Shanes vetskap dragit Kellys kropp till bilen för att försöka dölja sina gärningar. Först morgonen därpå, hävdar Shane, ska Brett ha berättat för henne vad som skett. Försvaret försöker skapa en bild av Shane som oskyldig och ovetande och att det istället är Brett som agerat impulsivt och brutalt. Brett väljer att avstå från att försvara sig under rättegången. Under hela processen förblir han tyst och visar varken tecken på att bestrida Shanes berättelse eller försöka rentvå sitt namn. Hans advokat får instruktionen att inte utmana några av anklagelserna och Brett verkar vara beredd att möta sitt straff utan invändningar. Under rättegången träder ett nytt vittne fram. En man vid namn Wade Hill. Wade berättar att han tidigare haft en hemlig kärleksrelation med Shane, något som Kelly aldrig känt till. Enligt Wade hade Shane under deras förhållande ofta skämtat om att hon ville bli av med Kelly. Hon hade frågat om olika gifter och diskuterat vilka metoder som skulle vara mest effektiva för att dölja ett mord. Vid tidpunkten trodde Wade att det bara var lösa skämt och överdrifter. Men nu, när Kelly är död, framstår det i ett helt annat ljus. Trots Shanes försök att hävda sin oskuld går hennes historia inte ihop i juryns ögon. Hon har hela tiden nekat till att hon och Brett haft en kärleksrelation. Men både röstmeddelanden och andra bevis pekar tydligt på att hon ljuger. Dessutom stärker vittnesmålet från Wade bilden av en långsiktig plan att göra sig av med Kelly. Åklagaren argumenterar vidare att det är osannolikt att Shane inte skulle ha märkt när Brett slog ihjäl hennes man. särskilt med tanke på lägenhetens begränsade utrymme. Blodspåren i ett av barnens sovrum tyder på att Kelly blivit attackerad och dragits ut ur lägenheten på ett sätt som inte kan ha gått obemärkt förbi. Shanes påstående om att hon sov igenom händelsen framstår som osannolik, särskilt i ljuset av all den energi som verkar ha lagts på att dölja brottsplatsen och iscensätta olyckan. Med alla samlade bevis blir det klart för rätten att Shane och Brett måste ha agerat tillsammans. Trots att ingen vet exakt vad det var som hände den natten, så är det klart att mordet var ett resultat av en plan som vuxit fram under en längre tid. Både Shane och Brett befanns skyldiga till första gradens mord. De dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 25 år. Shane beviljades villkorlig frigivning i januari 2022. Brett ansökte om frigivning i september 2023, men hans ansökan nekades. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Klippare för dagens avsnitt, Oliver Bergman. Tack för att du har lyssnat.
Podplay, en del av